5. Ailey. Södra Skottland, april 1660.
Nyfångad makrill, direkt från havet. Bättre än så här blir det inte,
ropar en kvinna, kraftigt byggd med saltblekta testar och en mage rund som om den bar på trillingar. Det rundrosiga ansiktet spricker upp i ett brett leende när Ailey och Liz närmar sig.
Vad säger ni flickor? Ska det vara något i kvällsmaten?
När Ailey skakar på huvudet försvinner leendet direkt. Kvinnan gnuggar händerna mot det blodfläckiga förklädet och placerar dem resolut på höfterna.
Ja, den som tvekar får nöja sig med ben och huvud till kvällen,
muttrar hon och vänder sig redan mot nästa kund. Hamnen sjuder av liv. Fiskare ropar till varandra över båtkanten medan de lastar av dagens fångst. Tunnor fyllda med ål rullas längs kajen, drivna av grova händer. Småpojkar springer mellan båtar och marknadsstånd. Fötterna slirar på de hala brädorna täckta av fiskgräns, måsskit och saltvatten som samlats i sprickorna. Korax glider mellan relingar och båtstolpar och kraxar åt måsarna som om de inkräktade på hans revir. Morven går först. Stänk av brun gyttja fläckar de mörkblå byxbenen. Alla som inte har råd med vagn eller kärra vadar genom ett lager stinkande sörja. Liz hoppar åt sidan, rynkar på näsan när hon är nära att trampa i en färsk pöl där någon tömt ett nattkärl rakt på gatan.
Hur kan du bo i den här stanken?
Muttrar hon och rycker upp kjolen för att undvika att den dras ner när stövlarna klafsande sjunker djupare i gyttjan. Morven rycker på axlarna utan att sakta in.
Man vänjer sig.
De lämnar hamnen bakom sig och fortsätter genom stenlagda gränder där hus med kalkade fasader och svärtade timmerbjälkar pressar mot varandra. Ailey borstar bort en fuktig hårslinga från pannan och tittar upp. Himlen där ovan är bara en smal strimmad duvgrott. Varje våning skjuter ut över den under så att husen tycks sträcka sig mot varandra som om de ville skaka hand över gatan. Far berättade en gång, på väg till marknaden, att i städer där marken var dyr betalade man skatt efter husets grund. Därför bygger de utåt våning för våning, förklarade han. Marken kostar, men himlen är fortfarande skattefri. De viker in i en smal gränd där ljuden från hamnen dämpas och luften ligger stilla. Morven stannar vid en låg dörr av mörkt trä och knackar tre gånger med knoken. Ovanför hänger en oval träskylt i tunga järnkedjor, svajande lätt i vinden. I mitten slingrar sig en röd ros och en lila tistel om varandra i en stum kamp. Precis under står värdshusets namn, inristat med snirklande vita bokstäver. Tisteln och rosen. Dörren öppnas. En våg av varm luft slår emot dem, tung av tobak, vin och kvävande parfym. I dörröppningen står en kvinna som inte alls stämmer med Ailys bild av en moderlig värdshusvärdinna. Kanske 50, med kraftigt hår i en vårdslös knut. En enda kritvit slinga bryter igenom det kolsvarta, som i en grävlingspäls. Den slitna sammetsklänningen viskar om svunna dagar, men hållningen är rak, blicken vaken. Det finns något obändigt över henne, som en katt som alltid landar på fötterna, oavsett vad livet slänger i hennes väg. Längre in i rummet sitter ett par vid ett av de utspridda borden. Herren, elegant klädd, har armen svept om midjan på en kvinna i solkig gul kjol. Ett vitt förkläde är spänt över höfterna och en röd snörning drar åt korsetten så hårt att brösten väller över kanten. När han drar henne närmare pressas de mot hans bröstkorg. Han viskar något nära hennes öra. Hon fnissar, lutar sig närmare och låter kjolen glida ännu ett snäpp upp över låret. Längs väggen intill löper en bred ektrappa upp till en halvcirkelformad balkong med utsikt över rummet nedanför. Kvinnor i färgstarka, järvt skurna klänningar rör sig upp för trappan och längs övervåningen. Några står vid trappans fot, viskar och fnissar bakom händerna. Flera har håret utslaget i glansiga, lockiga fall. En gest av uppenbar frihet. Andra lutar sig lågt över räcket, så långt fram att brösten nästan glider ur sina liv. Med stram...